inspirerad av den danska filmen Druk, alltså En runda till av Thomas Vinterberg, ska du ju prata om nykterhetens fördelar och nackdelar. Är det alltså liksom, du har ingen summer of docka?
Nej, jag kommer inte ha en summer of docka, och det har inte haft, det hade inte förra sommaren heller. Jag ska rapportera från andra sidan skumkronan.
Vi är helt besatta av autenticitet, och det är ju gammal skåpmat, men varför är vi egentligen det?
Det ska vi försöka reda ut. Eller snarare, vi ska försöka reda ut vad fan vi menar när vi talar om autenticitet. För att allt handlar om det här. Det är ju så viktigt att vara autentisk, äkta och så vidare. Men vad fan betyder det?
Jakten på äkthet. Mm. Trots att ingen vet vem han är, så är han världskändis. Det här är ju helt tvärt emot vad du pratar om. Mm. Jag ska nämligen prata om Banksy idag. Vart Banksy än går med sin politiska gatukonst, så skapar han ju faktiskt rubriker, men ingen vet riktigt vem han är, för han är anonym. Har det någon skillnad att man vet vem han är? Och snart kanske vi alla vet vem han är, för att han, det hotas om rättegång där man kan offentliggöra hans namn.
Jag har sett den danska Oscarsbelönade filmen Druk. En runda till är den översatt till på svenska.
Det är roligt.
Lite B, va?
Men vi är så taskiga, vi är så dåliga, för att vi översätter ju filmen på svenska. Det blir alltid fel.
Och det betyder ju inte alls samma sak.
Nej.
Druck betyder väl en, vad heter det, bender. Alltså, när man under en lång period dricker mycket. En bender ska druck betyda. Mads Mikkelsen. Jo, tack.
Som vi gillar.
Ja, den finns på arenan, så jag har kollat den där. Helt snabbt då. Druk då handlar om fyra lärarkollegor som har hört att en norsk filosof, eller psykolog kanske, har teoretiserat om att vi har fötts med en halv promille för lite. Och de är trötta på sina liv och alla fastnar på ett sätt eller annat, så de behöver känna lite glädje och inspiration igen. Så de utför det här experimentet då, att baserat på den norska teorin att de försöker hålla en halv promille i blodet och under arbetsdagen, inte hemma. Och tanken är att de då ska bli lättsamma och mer sociala och bättre lärare och vill ha lust att ha sex med sin fru igen, I don't know. Och det går bra först, men sen illa. Och det är det som var förutsägbart.
Ja, och det är ju kanske väl det som, ja, exakt som du sa. Det är ju det man vet.
Ja.
Mm. Då vet man när man tar, korkar upp den första ölen. Om man fortsätter i stadig takt, så slutar det inte bra.
Men jag såg på den här och tänkte på min egen situation. Och hur jag ofta, och nu ganska länge, haft samma problem som de fyra danskarna i filmen. Att jag har saknat lite den där 0,5-man i blodet. Och det här är för att inte jag dricker, och jag har inte druckit sedan januari 2023, så vad blir det, ett och ett halvt år?
Mm. Wow!
Lite drygt.
Alltså, nu ställer sig alla upp och applåderar.
Klassen jublar.
Jag går Vegas och skruvas långsamt fast korken igen på flaskan och sätter den i skåpet.
Jag tänkte fråga er, jag vet inte om hur ni ställer er, men utan att pressa er på svar som inte ni önskar ge, vad har vi för relation till alkohol runt det här bordet?
Jag älskar alkohol, men med det sagt så är jag inte jag vill inte romantisera alkoholen. Jag förstår också hur denna bieffekter, alltså skadliga bieffekter det här.
Ja, nej, men jag är nog också inne på det spåret. Liksom det,
älskar skiten.
Ja, men älskar skiten. Nej, men jag tror också att det är på något sätt, alltså, jag som är uppvuxen i en mindre stad där man inte kan göra så mycket annat än en supa. Liksom, att man har ändå sett tillräckligt många människor helt hamna i skiten med alkoholen. Yeah. Så att jag är helt medveten om dess problem. Så att jag håller mig också ganska bra på mattan ändå. Jag föredrar nog hellre idag som 31-åring ett gott glas, en god flaska vin, än liksom 10 bärs på krogen.
Ändra ordet glas till flaska.
Ja, okej.
Okay. Ett gott glas, en flaska.
En flaska.
Jag slutade dricka i och med att jag fick gikt. Jag har gikt.
Va? Men gikt är ju något sånt...
En gubbgrej.
Som kungarna fick. Alltså, de åt så mycket ben.
Ja, och drack mycket portvin. Därför kallas det också portvinstå.
Ja. Mozart hade också det här.
Mozart hade...
Gikt. Men alltså, liksom, ännu övre...
Solkungen hade...
Ja, alltså liksom... Det var the royalty.
Du ställer dig i en bra skala.
Ja.
Och bara därför slutar du... Om jag någon får gikt, då lovar jag att jag slutar dricka.
Ja, jag kommer inte alls gå in på vad medicinskt vad det är, men öl är jättedåligt för gikt. Och det kan ha med alkoholkonsumtion att göra att få gikt. Ja, men det är också en massa andra bla bla bla. När jag fick gikt hösten 22 så så började det göras en massa blodprover och sånt. Och då valde jag att helt skippa alkohol för att i alla fall peka på att det är inte mitt alkoholbruk som är grejen här. Och de facto har jag fått rätt i att läkare alltid frågar, dricker du mycket? Och de gjorde ett sånt alkistest på mig. Ett sånt där skilt blodprov som de bara testar alkoholism för. Och då kunde jag vara sådär, det är 0,000 wow. i ett år. Och bara för att liksom ge lite mitt fingre till medicinen så kunde jag vara sådär, nej, inte alls. Att inte dricka förändrar faktiskt saker. Och jag tror att man kanske är lite försiktig med att erkänna det om man själv är nykterist. Eller liksom, man pratar om att man kan ha kul utan att dricka och så vidare. Men det förändrar ganska många saker i ens liv och man måste lite ställa om ens situation. Så inspirerad av druck så har jag gjort då en liten pseudovetenskaplig nykterhetsrapport. Vilket jag gärna presentera för er om det är intresserat.
Jag är intresserad.
Jag har delat upp den i vad jag har vunnit, vad jag har förlorat och sen överraskningar eller insikter. Vi börjar med vinsterna. Mm. Och det här är kanske den the big one. Att vara bakfull är inte människovärdigt.
Mm.
Mm.
Hallå?
Nej.
Jag tänkte med sån yeah! att någon äntligen sa det.
Det är inte människovärdigt.
Alltså du överraskar lika mycket som druck. Filmen alltså.
Ja, exakt.
Ja.
Alltså, jag har börjat förhålla mig till min bakfylla på ett annat sätt. Genom att vända på det och säga, istället för att säga jag är bakfull, så har jag bakfylla. Det skapar en distans mellan mig och bakfyllan som gör det mycket mer tolererbart.
Ja, jag tycker att en bakfylla är det yttersta tecknet på att alkohol är gift och det hör inte hemma i vår kropp.
Ja.
Om det finns en chans att jag slipper vakna som Vinny i SpongeBob när han är utanför vatten.
Jag vet.
Blir sådär. Om det finns en chans att jag slipper vakna som honom utanför vatten en dag till i mitt liv, så kommer jag försöka ta den chansen. Alltså. Jag tycker inte sunt eller friskt eller värdigt mitt liv att göra så åt mig själv. Jag är 30. Jag har ställen att vara, jag är stressad. Så att vara mitt i en, och jag är mitt i en svår karriär där det är svårt att hitta liksom stadiga jobb och grejer. Så det sista jag vill är att spendera en vanlig lördag som är ledig och vilosam med att vara frivilligt sjuk. Det gör jag inte längre.
Det låter värre när du, when you put it that way. Yeah.
Det här var min andra punkt i vinster, är att min interna klocka har börjat funka mera som den ska. Alltså om jag går ju fortfarande på krogen ibland, men jag dricker vichy där eller whatever. Och när klockan blir 12:30, då är jag jättetrött och vill gå hem. Och jag har också lärt mig att högakta den klockan och vara sådär, stiga upp och gå. Och det är liksom en vinst i livet på något vis. Jag går och sover när jag ska sova och så mår jag inte lika skit på lördagen av den orsaken heller. För mycket av bakfylla handlar om att man har varit uppe till 16:30 eller whatever och ätit en märklig grillmatsgrej.
Suttit ut och rökt tobak.
Ja.
Mycket av min krabbi säger ibland att jag har rökt tobak.
Ja.
För jag röker inte annars. Men när man dricker så blir det så gott.
Ja.
Det är jättegott. Och nu kan man sitta på terrass.
Jag och Vega, vi kan ha en annan podd där vi pratar om livets njutningar.
Skuggsidan av sällskap.
Ja. Brukar du stoltsera med din nykterhet? Eller brukar du bara vara ganska casual, Joel?
Jag försöker vara ganska casual.
Du är inte såhär, titta nu när jag har varit nykter i ett och taft och jag mår så jättebra. Nej, sover på ratten, vet du, har ingen krabbis.
Det här är kanske den första så, riktigt stora såna gest, den gesten jag gör.
Ja,
liksom.
Och det ska alla få höra.
Ja,
jag är jätteimponerad.
Ja,
alltså, utan ironi, fast min röst kanske låter annorlunda. Har de blivit störd på dig då? Liksom, inte vet jag, din sambo, dina vänner...
Nej, jag säger ju mindre dumheter. Men det här sociala limmet är nog en absolut en grej och det påverkar ens sociala liv. Jag säger inte lika mycket dumheter, jag behöver inte voja mig lika mycket dagen efter. Vad sa jag då, varför ramblade jag på det där viset? Men jag saknar också en kille som var lite roligare.
Jag skulle säga att, har du blivit tråkig?
Ja, jag har blivit lite tråkigare. Jag har blivit lite mindre socialt aktiv, alltså jag proaktiv så att säga. Jag tar inte det samtalet som jag kanske skulle ha gjort.
Du har ju ett ljuvligt skratt och jag har tänkt sådär, åh vad roligt det ska bli när jag och Joel i fyllan, när vi druckit jättemycket ös, du skrattar. Det kommer aldrig att hända. Nej. Du kommer
du måste vara jätterolig. Det är klart jag kan skratta, men var rolig då.
Ja, jag förstår.
Men
jag behöver inte vara lika rolig om vi dricker.
Nej.
För då är vi roliga ändå.
Bara sådär gratis.
Men man kan inte fuska med mig längre. Och det är ju en nedsida. Så då, det för mig till förlusterna.
Okay.
Jag har blivit tråkigare, en grej. En annan grej, och det här är också en stor grej för mig, är flyktvägar.
Är det här en
dålig eller en
bra? Det här är en förlust, är en att förlust. jag har förlorat en flyktväg.
Du får bredera ut det här, tror jag.
Har ni tänkt bara flyktvägar på senaste tiden? Alltså, det här saker man gör för att fly jobbiga saker i ens liv.
Alltså, eskapism.
Ja. Men så här, en negroni på fredagen efter jobbet för att lämna arbetsveckan efter sig.
Mums.
Mm. Mums, flyktväg, men mums.
Mm.
Att sträckkolla en serie till sent på natten fast man egentligen borde gå och sova. Men man vill se klart den. Jag gjorde med till exempel den här Baby Reindeer. Mm. Jag kunde inte sluta se den förrän den var färdig. För då var en känsla av att om jag går och sover nu så kommer nästa dag börja och då finns det ett liv där jag inte ser på Baby Reindeer. Så det är en flyktväg från morgondagen.
Mm-hmm. Jag fattar, jag köper det också.
Ja, träning, alkohol, droger, porr, frosseri, adrenalinstuff. Som bungee jumping eller att slå någon på käften. I don't know. Alla har liksom potentiellt objektivt skadliga konsekvenser. Men det för också med sig någonting sunt. Så jag har börjat se på mina flyktvägar som också en hälsoaspekt som jag måste se till att lite vårda. Vårda era flyktvägar.
Vad betyder det?
Jag har också svårt nu att placera mig i den här flykten.
Ja, alltså vårda dem som
ni erkänner inte för er själva att ni har flyktvägar.
Jag ska aldrig titta på Baby Reindeer en hel natt.
Nej.
Du skulle inte.
Nej, det tog flera veckor för mig. Jag tittade 20 minuter per gång. De var väl typ 20 minuter långa under delarna. Men alltså, ja. Nej, jag har så svårt att se på tv. Alltså på serier. Jag kan bara se på nyheter.
Ja. Men okej, okay, med vårda sina flyktvägar. Det är ju... Fast det är ju, ja men precis, på så vis att man skjuter upp någonting annat. För mig blir det nog att...
För att inte behöva tänka på någonting.
Ja, men det är nog, det gör jag ju.
Ja.
Hela tiden.
Ja,
ja men okej. Okay,
ja. Ja, men just för att det är så mycket saker man måste göra om man är stressad och jobbigt. Och ja. Så är det liksom skönt att säga fuck you till det bara.
Ja.
Och just typ lägga sig i sängen kanske och titta på en serie. Jag förstår vad du
jag
är
ute efter. Jag har inga flyktvägar. Jag känner inte igen en enda flyktväg här nu. Jag försöker sant? Febrilt tänka på vad...
Men alkoholen i sig då, där vi började...
Det är min flyktväg.
Ja.
Ja.
Alltså, vänta lite nu.
Så du får ju se till att hålla den i något slags nära, som är fienden nära, men...
Jag har kontrollbehov, liksom. Så jag ska aldrig lämna saker. Alltså, jag gör dem. Jag gör dem färdigt.
Gud, vad speciellt.
Skönt,
att, det känns som att... För min tes är att alla har flyktvägar.
Nej, men... det är bara, jag har bara inte hittat min.
Du söker fortfarande.
Det är grävd.
Hela poängen är att alkohol har också såna effekter av att till exempel avkoppling eller har inbyggda funktioner som gör att nu lämnar jag arbetsveckan borta eller nu tänker inte jag på det där utan att sitter jag här med mina kompisar och dricker en öl. Och sånt måste man ta tillvara. Så för mig handlar det om att sätta gränser istället då. Och inte jobba kanske så mycket på helgen eller sådär. Men som en frilansare så är man inte alltid befriad från det, kan jag intyga. Och det kanske var lättare förr när jag var sådär, men herregud, jag drack så mycket igår. Jag kan inte jobba på det här idag. Eller jag är bara så trött den här söndagen. Och så vidare. Men jag, hela veckan har blivit mitt arbetsschema nu. Och det måste jag liksom manuellt se till att den inte... Mitt klubbande har tagit en jävla smäll av det här, kan jag intyga. Av att inte dricka, alltså.
Saknar du det?
Nej, jag gör ju fan inte.
Alltså.
Det är ju skräp.
Det är skräp. Är du glad i att dansa?
Jag kan tycka om att dansa, ja. Mm. Men inte på... Det finns väldigt få klubbar som jag tycker det är trevligt att dansa på. För de har ju på något vis gjort det helt fel. Som helt fel ställe att göra det på. Det är trångt och jävligt och dyrt och svettigt och
luktar illa.
Och luktar illa, ja. Och ja, det finns absolut stunder. Och jag har varit på klubb och jag har dansat. Jag går hem lite tidigare. Om inte jag då köter om någon kompis liksom, eller blir sådär designated driver på något vis. Och det är ju inte kul. Men jag kan ha roliga stunder när jag dansar, absolut. Men den där klubbupplevelsen eller den där time of my life, det har skadats av nykterhet. Det får mig då till insikterna.
Yes.
Och eller som forskare säger, resultat. Mm. Och att helt avstå, som vi pratat om, har hjälpt mig, för att det är lättare att förhålla sig till. Inte kanske ur ett beroendeperspektiv att jag måste sluta helt, annars så kommer jag spirala eller whatever. Det finns såklart lite av det. Men mer det här ur ett vardagligt perspektiv av vad kallar jag mig själv nu för tiden? Alltså det är så lättare att gå in i ett mode där jag är en sån som inte dricker alls.
Mm.
För det finns ingen modell för jag dricker 2 enheter i veckan eller sådär, som skulle vara fine för min jävla gikt då.
Just det.
Men
du kallar dig inte nykterist?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
För det, jag är inte ideologiskt nykterist.
Nej, precis. Det var det. Jag ville bara kolla det.
Ja. Mm. Verkligen så. Yep.
Alltså, berätta, vad betyder det? Alltså, då tror man på nykterhets...
Ja, men nykterister är ju såna här glada predikare som hela tiden ska liksom ligga på en och berätta hur förkastligt man lever för att man tar ett glas vin på en onsdag. Mm.
Jag är nykter, helt enkelt.
Det är bara helt enkelt nykter.
Jag tror att det är det som jag gör. Mm. Vad jag också har insett är ju då, som vi också har kanske varit inne på, att fördelarna med nykterhet är kanske inte helt makalösa. Det är inga mirakel som händer när man slutar dricka. I alla fall för mig. Alltså, jag mår ju såklart lite bättre, men jag har ju fortfarande gikt och skit. Alltså det har inte löst det. Och jag är fortfarande jättestressad. Kanske lite mer stressad.
Till och med det?
Ja, för jag har inte liksom kunnat avdela veckan i jobb och inte jobb längre. Mm. Som jag kanske hade lättare att göra för med alkoholen som verktyg.
Just det.
Så nykterhet skadar ju inte alls. Jag går på en massa promenader och det har hjälpt mig. Kanske mera än nykterhet, men det skadar inte
alls. Jag hatar att liksom, gå på promenader.
Jag gör det mycket. Jag har en hund nu för tiden. Och då går man mycket på promenader.
Nu blir det en annan sak. Jag älskar hundar.
Ja, det är bra att du går på promenad med den.
Men jag tror att det har hjälpt mig mera än nykterhet i form av hälsa. Det finns ingenting som en mirakelkur eller enskild lösning för ett friskt liv eller en frisk kropp eller en sån. Kanske självklart, men jag tror att många, just kanske då nykterister, tänker att bara man skippar drinken så kommer allt bara börja blomma och sådär. Men man måste se till helheten av livet, och det har många lösa komponenter. Jag är inte mycket rikare nu. Det är också ett sånt argument. Vichy kostar mindre än bärs på krogen. Och framförallt om jag går mindre på krogen så betalar jag mindre för Vichy, så det blir ju billigare på krogen. Men det som jag kanske har försökt ersätta de här sakerna med är fortfarande dyra. Alltså paddel.
Paddlar du?
Jag söker nya flyktvägar.
Okay.
Mm. Paddel kan vara en flyktväg. Det är skitdyrt. Att köra runt i sin Sobermobil, en Nissan från 05, är skitdyrt.
Det är dyrt, ja. Bil är dyrt.
Att tatuera sig.
Det är dyrt. Du gör sånt istället.
Skaffa hund.
Dyrt.
Vansinnigt dyrt.
Ja. Straight edge. Är det du är på väg till? De tatuerar ju sig mycket.
Det är möjligt. Det ska vara ett tillled i den här identitets...
Ingenting att göra, så jag tatuerar mig igen.
Ja, och med alla mina alkoholpengar då.
Men förlåt, Joel, du har inte riktigt övertygat mig om jag nu, alltså, jag tror att jag kör Summer of Dokka.
Men jag vet inte om Joel har övertygat sig själv heller.
Nej, du är inte alls alltså.
Vad jag menar är kanske att summan av människans laster är konstant, och det kommer alltid liksom vara. Och med summa menar jag också ekonomisk summa. Alltså pengar kommer och går precis lika mycket. Det är bara vad man sätter på dem. Men också ens lastar av. Alltså, man behöver hitta en balans. Sen vill jag ännu komma till en konstnärlig insikt som jag har haft med nykterhet. Och det är att det finns ju den här myten om alkohol som musa.
Mm-hmm.
Någon slags dionysisk bro till konstnärlig...
Jag ska just fråga dig faktiskt, att hur bra skådis är du nu för tiden när du dricker?
jag är exakt lika bra skådis. Som konstnär är min take kring nykterhet det här, att det enda jag skulle vinna i form av inspiration från alkohol är alkoholen i sig själv. Alltså tänk Stephen King som skriver om missbrukare. För han var själv en missbrukare. Och han skrev jättefint och målande och talande om missbruk. Mm. Lite dystert dock, vilket kanske
berättar någonting. Tog han mycket amfetamin?
Kokain. Och sån här... alltså antideppiller tror jag mycket, om jag minns rätt.
Ja. Jag läste om den svenska författaren Stig Larsson som sa att han inte förstod vad det var att vara författare innan han började på amfetamin.
Okej, men Stig Larsson, han är ju
han är
spännande.
Ett kapitel i sig.
Han är ett kapitel. Ja. Vet ni, Marguerite Duras, hon drack rött vin för att somna, på natten konjak, varje timme ett glas vin och på morgon konjak efter kaffe, sen skrev hon.
Och skrev hon bra?
Vid 68 års ålder så tvingades hon sluta för hon hade skrumplever.
Just, ja.
Två år senare kom en av hennes mest uppskattade berättelser.
Ja.
Också.
Så sådär, men sådär, Toulouse-Lautrec brukar ju ofta nämnas i de här sammanhangen.
Hemingway.
Van Gogh, ja.
Vi har vår favorit Ayn Rand. Som ju liksom skrev helt obegripliga, långa tegelstenar. Och hon tog amfetamin hela tiden.
Men jag tänker att jag kan inte liksom, jag har svårt att mäta fördelarna mot konsekvenserna av det. Skrumplever liksom, kommer inte jag dö i. Jag tänker inte dö för någon konst.
Nej, det är bra.
Eller jag tänker inte dö för att bli inspirerad till någon konst som förmodligen bara handlar om beroendet i sig själv sen i slutändan. Så jag kan liksom göra konst om allt annat istället.
Yes.
Och det är liksom min konstnärliga insikt. Att jag är fine så här. Och jag mår lite bättre om inte lika bra.
Summer of nykter.
Docka inte.
Vega, din tur.
Hej på er.
Hej.
Vi ska prata om autenticitet. Och jag kommer prata om det på ett... Det blir semantiskt det här. Språkfilosofiskt. Och jag börjar då med att 2023 så valde Merriam-Webbers Dictionary, det är alltså USAs äldsta ordbok, och ordet authentic, det var årets ord. Och vi är ju besatta av det här, vi har varit det länge. Det är liksom det här, psykologen tipsar, så här lever du mer autentiskt. Fem råd för att vara mer äkta i din relation. Komma ät vår gelato, som är autentiskt fast vi är i Helsingfors. Mm. Eller vad det nu kan vara.
Vilket år? 2022?
2023, förra årets år.
Ja, spännande.
Och det finns nog säkert flera anledningar till det. Men det känns som att det här har pågått länge. Det är också liksom självbiografier, det är autofiktiv konst. Och jag börjar bli trött på det här. Och jag vill veta, vad menar vi när vi säger att någonting eller att någon är autentisk? För det är ett så stort begrepp. Och det känns för mig så tomt att man kan fylla det med vilken skit som helst. Så nu blir vi språkfilosofiska och ska ta hjälp av den svenska akademins ordlista.
Ja, men det är en väldigt bra bok.
Ja, det är en av mina favoritböcker.
Inte mina.
Nej, man kan säga mycket om svenska akademin, men det spar vi till en annan podd.
Torrläsning.
Den är torrläsning. Mm. Men nu, som det står i boken, autenticitet, som verkligen härrör från den person, tid och så vidare som uppgives, som verkligen är av den beskaffenheten som uppgives, äkta, ursprunglig, fullt säker, tillförlitlig.
Fullt säker?
Ja, det är där med i ordboken. Vad betyder det? Vi ska komma dit.
Ja.
Men om vi börjar med autentisk så låtsas vi som att jag är det just nu.
Du är autentisk.
Nu är jag autentisk. Att jag lever i något sätt, på något sätt med, i enlighet med min person. Alltså att det ska stämma överens med den här tiden jag lever i och hur jag framställer mig med den beskaffenheten som uppgives, som det står då i Svenska Akademins ordlista. Och när jag har funderat på det här så har jag funderat på om det har att göra med hur jag är beskaffad, att det blir genast liksom krångligt. För när jag tänker på det, då tänker jag på den renaste formen liksom av liv. Och det är alltså när vi träder in i den här världen obefläckade som skrikande små spädbarn som bara har våra behov. Då tänker jag att jag är autentisk just i relation till hur jag är beskaffad. Mm. Eller om man vill vara så här radikal, liksom kristen. Och då kanske jag är beskaffad vid tillfället när spermien träffar ägget. Och då har vi inte personlighet, vi har ingenting, vi finns knappt. Så vi kan ju inte vara autentiska
men,
då.
Men alltså jag tänker ändå säga så här, Vega. Att nu är nu också, alltså små barn är ju autentiska.
Men de är ju det.
Ja, alltså inte bara i deras skede när spermien
utan lite senare.
Utan också lite senare. Jag tänker så här, hundar. Och barn.
Hundar och barn.
Och spurgon. Nej, men det behöver man väl inte med här med. Hundar och... Men djur och barn är ju verkligen autentiska.
Ja.
Du vet, en hund. Du har ju just köpt en hund.
Du nämnde att du hade... Ja. Är hunden men autentisk?
När den källar, då vill den ha din uppmärksamhet.
De facto vet jag att han ljuger ibland.
Aha.
Vilken hund, vilken lömsk jycke.
Vi har problem med att få ut honom ut på promenader. Han är typ rädd av sig och sådär. Så då kan han sådär låtsas att han inte hör...
Och han
kanske tittar bort eller han sådär, det där är obekvämt. Eller sådär. Alltså, Han är inte alltid uppriktig med mig.
Nej, men när den här hunden är det inte alltid uppriktig med mig.
Du har så så där.
Jag är så.
Ni tittar varandra djupt i ögonen och du förstår att det är något lumskt på gång.
Ja.
Svårt alltså.
Svåra frågor.
Men, och jag menar
i det här
då,
avsnittet.
Ja, men om det är så att hundar är autentiska och små barn är autentiska. Om vi då är så kåta på autenticitet så skulle vi egentligen då bara kunna YouTubea bebisvideor och liksom hundar.
Look at that true person.
Ja. Så skulle det skulle det räcka, för då är vi klara. Liksom. Ja. Då behöver vi inte sukta efter den här äktheten och autenticiteten, för då har vi ju bara hundar och barn. Och det är också ganska så här. Och jag menar bara att vi är ju bara då en massa behov, och jag menar också att när vi träder in i världen så är vi ju också påverkade av massa saker. Vi har en genuppsättning och vi är påverkade av den miljön vi föds in i. Vilka föräldrar har vi? Alltså, vi nuddade alkohol. Växer man upp med alkoholiserade föräldrar så är det en sak som händer. Eller är de kristna? Eller är de hundmänniskor? Alltså, det finns massa grejer. Det är det jag försöker säga. Så att man liksom direkt börjar ju formas. Och då kommer man ifrån sin äkthet. Och om vi utgår från att äkthet är just det här. Att det hänger ihop med hur man är beskaffad.
Hur man är beskaffad.
Ja,
för då, jag vill... Och du tolkar hur man är beskaffad som att det exkluderar arv och miljö.
Nej, men jag säger bara att det har... Alltså...
Nej,
arv och miljö spelar absolut in. Det är det jag menar.
Ja, okay,
och därför kan vi inte vara autentiska just i relation till hur vi är beskaffade.
Nej,
för att det finns saker som påverkar det så mycket.
Exakt.
Är ni med vad jag säger?
Ja, vi är med.
Att liksom att Tabula Rasa och John Locke är liksom, det stämmer ju bara inte. Det kan vi bara lägga ner. Men det är vägen, så ska vi gå till en annan synonym som finns här. Och det är äkta, eller att vara äkta.
Ja.
Och vad det nu innebär. Och då är jag inne lite på samma sak, att vi ändrar på oss. I alla fall jag gör det. Jag tänker mig att ni också gör det. Att ständigt när man är i kontakt med andra människor så är man ju inte äkta på samma sätt som man är med någon annan. Alltså jag beter mig på ett annat sätt när jag sitter och pratar med min farsa än vad jag gör när jag sitter och pratar med dig, Joel.
Ja.
Eller jag är nu en person som poddar, då är jag inte samma person som jag är när jag står på scen och skådespelar.
Nej, men är man, sen tänker jag så här, när är man som mest äkta? Är det då när man är ensam hemma? När man är bara sig själv? Vet du, när man säger så här, att du dansar som att ingen ser dig?
Mm.
Eller vad, så säger man inte.
Lite så.
Men så tänker jag, för allting är ju en kopia på en kopia på en kopia på en kopia
på en kopia.
Kopia.
Ja. Men jag menar, liksom, nej, men okej, om vi tar det då. Säg att jag är ensam hemma och att jag är fett äkta då.
Mm.
Vad gör jag då? Alltså jag vet inte, till exempel, jag tycker om att laga mat. Och det är något som är en del av en sån här grej som jag har lagt på mig själv, som jag gärna pratar om mig själv om. Och då när jag står hemma och lagar mat så står jag ju och... Jag låtsas ju att jag är i en tv-sändning. Och jag pratar om liksom maten jag lagar.
Ja. Ursäkta, när du är ensam hemma, gör du så?
Ja, det här gör jag.
Du pratar högt?
Jag pratar högt.
Okej.
Filmar, alltså brukar du filma också?
Jag har en mat-instagram som heter Vegas kök, om någon är intresserad.
Är det sant?
Ja, den är väldigt, vad heter det, inaktiv just nu, men den finns.
Vegas kök.
Nej, men, så att jag menar bara att när alltså, man är hemma...
Jag tänkte börja håna dig, men jag är snäll idag. Jag
var snäll idag, Kia. Mm. Men du kan gå in och titta. Så
jag ska
du...
gärna håna dig, bara jag får ta ut
den. Du hittar
inte fram den! Vitt och nej. Men jag menar alltså så här, att vi... En stor del av vårt väsen som människor är att vi är väldigt anpassningsbara. Och om jag aldrig anpassar mig när jag träffar andra människor så skulle man kunna säga lite snällt då att jag är socialt inkompetent. Och om man vill vara elak så är jag då en person med milda sociopatiska tendenser. Alltså om jag hela tiden är äkta på så vis att inget påverkar mig. Jag anpassar mig inte efter dig, Kia. Jag anpassar mig inte efter min partner eller mina föräldrar eller vad det kan vara. Så på det viset så känner jag också att den här äktheten, jag vill nog underkänna den också. Jag vet inte, hänger ni med nu?
Ja, alltså ett performativt själv som man, jag minns inte vem det var som teoretiserade om det, att de facto just är bara i de mörka egna rummen, toaletten till exempel, där man är sig själv, och att man alltid, och att det hör liksom till människans sociala upplägg, att man just har masker och de ser olika ut.
Om vi tar sociala medier, för jag tänker där finns väl mycket av den här att vi är på jakt efter det äkta.
Mm. Ja.
Så där är det väl mer så att vi vill ha känslan, vi är inte väl ute efter autenticitet utan känslan av.
Ja, men vi vill ha känslan av att det är äkta.
Ja, vi vill att det ska se ungefär äkta ut.
Ja.
Och det betyder liksom att vi försöker framstå som lyckliga och framgångsrika Men, ja, men vi också, ljuger.
Mm. Ja, men vi ljuger, och att det är en sån genväg. Ja. Till exempel på sociala medier eller i andra sammanhang. Att en sån person försöker dela med sig om vad det nu kan vara. Något som är smärtsamt, svårt. Och, det är, och då äter vi oss det. Vi bara tuggar. Mm. Mm. Och så känner vi, fan vad äkta. Typ Baby Reindeer som nu gick i våras. Mm. Mm. Att det är också huvudpersonen spelas av personer som har skrivit det. Och det är en sann historia. Yeah. Och då blir vi också så här. Alltså vi blir så kåta på det. Vi vill bara... Ja, vi kan inte sluta titta.
Tills den där som är en sann berättelse.
Ja, exakt. Ja. Så, för det är based on
a true story.
Ja, så blir man liksom, wow.
Wow, yeah. Liksom genast. Yeah. Eller, eller den här äldre. Vi tar en äldre manlig skådespelare som avslutar sin karriär med att få ha en monolog på stora scenen. Mm. Och stå och prata om sitt liv. Och så sitter vi där i salongen och tycker att det här är fantastiskt. Men jag menar bara också att om vi... Just det här med hemmet eller hur vi är mest äkta. Då är vi ju... ingenting utan det performativa jaget. Alltså, en sån monolog skulle ju vara att en person just typ sitter på scenen bara. Det blir som Stora älgvandringen typ.
Ja,
alltså det blir slow tv. Vi sitter bara och tittar.
Stora älgvandringen, det är väl äkta?
Ja, det är fett äkta.
Det är faktiskt äkta.
Ja. Men vi tar oss lite raskt vidare till nästa synonym som är genuin. Och när jag tänker på att vara genuin så tänker jag liksom på att vara ärlig, öppen. Alltså en genuin person håller inte på med några sociala spel, den är inte lögnaktig, den är inte dömande och vi njuter av att den genuina personen kan vara sårbar och öppen och ärlig. För mig blir det samma, ett liknande problem här, att just när vi är genuina så är det också, det finns hela tiden ett lager av det här överjaget som liksom på något sätt tittar på hur vi är och att vi försöker vara genuina. Och när vi försöker vara genuina, är vi verkligen då genuina?
Mm.
Jag tänker att kanske den personen man kan vara mest genuin med, kanske den personen man är närmast. Låt säga ens partner till exempel.
Ens hund.
Eller ens hund. Ja, men okej.
Okay. Är det inte fast så det att hundar... man är mest äkta med sitt djur?
Ja.
Jag har inget djur.
Nej. Men, det är, alltså,
men jag lurar ju honom hela tiden också.
Ja, men det gör du.
Vad lurar du? Att du inte dricker? Jag är nykter.
helt alltså, smällfull. Så kalas.
Fylla hela tiden, men du är alltid med din hund.
Dylan, han heter Dylan. Dylan! Smappar nykter.
Ja, men också... nu går jag emot dig, Kia, här. För du har rätt. Det är lurendrejeri också att ha en hund. Mm. För att man ska få den att göra saker som man önskar att den ska göra, så belönar man liksom håller på med godis och man... formar dess beteende.
Man hade något göra mänskliga saker. Ja. Sitta, ge tass. Kanske människor inte ge tass, men liksom ändå.
Jag och min hund är inte som varandet ska vara med varandra, utan vi har ju en massa spel ihop.
Ja.
Vi är inte Pocahontas där hemma. Det finns ganska mycket regler.
Ja, men gud vad filosofiskt det
här. Ja. Men det är ju språkfilosofiska rummet idag i sällskapet, så det är helt fint tycker jag. Nej, men jag menar också att det här ärliga, genuina jaget är ju också något som man slipar det genom åren, det anpassas, det även då när vi är med vår närmaste person så har man ju friserat historien om sitt liv för att den ska fungera på ett koherent sätt, liksom att vi förstår oss själva.
Ja.
Och är vi då äkta? Är vi då genuina? Jag skulle vilja säga nej.
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 Saga Kavalin, känner ni till henne? Författare, krönikör, skriver för kanske Dagens Nyheter. Har en podd som heter Forum. Jättebra, han har litteratur. Hon har just kommit ut med en bok som heter Utge sig. Som handlar om autenticitet.
Den här ska jag läsa.
Nu i början av maj. Mm. Och det där, prologen inleds med en berättelse om Tracy Emin. Känner ni till Tracy Emin? Hon är en konstnär och 1998 får hon ett sammanbrott för att hon har dockat så mycket. Det här hänger liksom, allting hänger ihop med här i våra ämnen. Jag drar det helt kort. Och det där, hon har alltså festat jättehårt och hon ligger i sin säng och kommer inte upp och vill bara dricka vatten. Mm. Till slut så släpar hon sig typ så här till vässa och dricker lite vatten, kommer tillbaka och tittar på sin så skitiga säng.
Mm.
Det där hon har bara, alltså jag tror att hon är alkoholist.
Ja.
Och då hon säger bara, wow, är inte den där, att hur ska den där se ut om den skulle vara... Alltså hon tycker först det är äckligt, men så vänder hon det och så hon säger... Borde inte den vara i ett vitt rum? Borde det här inte vara ett konstverk? Sagt och gjort, det blir ett konstverk. Och 1998 så ställs det här installationsverket My Bed ut för första gången i Tokyo. Så vinner hon liksom. Alltså, och nu måste vi komma ihåg, här är liksom, det är hennes obäddade säng med fläckade av kroppsvätskor. Det är liksom...
Urinkristaller.
Ja, urinkristaller på väg att bli gikt i hennes kropp och så vidare. Och det här leder sen allting till att hon får... en utställning på Tate Modern. Mm. Alltså, det tar ju viss tid. Hon kommer ända till Tate Modern med sin skitiga säng. Vad händer? Det blir ramaskri. För då så säger man, vad är det för fucking amatör? Det här är inte konst. Mm. Förstår ni? De bara, shit! Alltså, din äckliga, snuskiga säng med några mensfläckar och någon alkohol och sperma och shit. Det här är inte konst. Och sen tar den ännu en tillvända, den här historien. Och det är när Charles Saatchi köper hennes konstverk för 150 000 pund några år senare.
Det låter som konst.
Säljs den för 3,5 miljoner euro, det här konstverket. Mm. Och det här är ju, vad är det här? Det här är autenticitet.
Det är autenticitet.
Ja. Jag tycker det är bara så den spännande sängen. Historia.
Och det täppte till truten på mig ganska mycket som tänkte att jag är lika bra konstnär eller till och med bättre konstnär utan alkohol. Men det
var inte min mening.
Nej, men vad sa du den där konstverket som såldes för?
3,5 miljoner euro.
Ja. Mm-hmm. Så det är ju...
Det är ju konst.
det gick ju att köpa, så det måste ju vara konst.
Okej, men vi tar oss vidare till nästa synonym då, eller vad de kallar i liksom Svenska Akademins ordlista. Eventuellt den mest intressanta, för jag fattar den inte själv, så vi kanske ska försöka reda ut det här tillsammans. Men att det är att vara fullt säker och tillförlitlig, att det är autenticitet. Men jag känner spontant att en person som är fullt säker och helt... Jag tänker bara på en person då som är helt självförtroendestinn och har en väldigt självsäker framtoning. Och en sån person blir bara inte tillförlitlig, för den är bara... Ja, den är liksom självsäker. Jag blir störd bara när jag tänker på det, att möta en sån person.
Hela tanken med var självsäker, var dig själv, handlar ju om ett förvridande av den ångesten man känner. Alltså en människa som är självsäker... Är väl kanske per definition inte sann då.
Ja, men jag tänker också på just personer som är så självsäkra att jag tänker bara så här, du har haft en trygg barndom, ni har haft det bra ekonomiskt ställt, du har växt upp och levt som en liksom just kanske lite opåverkad människa som gör att du kan vara så självsäker, och det går ju emot det här vi söker i autenticitet, för vi vill ju åt skiten, smutsen, sängen med mensfläckar eller återigen Baby Rain, det är en person som är stakad eller vad det kan vara. Trauma, liksom. Så att för mig blir det också tråkigt bara. Och sist och slutligen så kommer vi till ordet ursprunglig, och är det då att vara autentiska, så att på något sätt, återigen, att det hänger ihop med det här, hur vi beskaffade en person som är i kontakt med sitt typ inre barn som är ursprunglig, den lever i harmoni med sina basala behov. Också obefläckad av livets med och motgångar. Men sen finns den personen då?
Förlåt?
Finns en sån person?
Ja, om vi någonsin har träffat en sån människa som, ja just det, som är basal.
Men jag tänker, för autenticitet är ju liksom som att, vet ni, när man ska ta in något halt, att man får inte i det slinker mellan fingrarna. Ja. Och om, för mig är det, jag har rest väldigt mycket, jag är så gammal så jag har ju fått resa, så ni andra inte ska få. Och jag har alltid liksom som turist letat efter det där riktiga landet. Jag liksom, det där landet där det inte finns andra turister, och där vill jag vara, för då är jag autentisk. Men det går ju inte, för jag är ju turist.
Ja. Exakt.
Så autenticitet är liksom som jakten på att inte vara en turist när man är en turist.
Så tänker jag på när autenticiteten glimmar till med, alltså när man ser glitchen. Till exempel i de här T-pajtorna som är färdigt sådana bandetröjor som man kunde köpa på typ H&M, som är färdigt slitna för att se ut som att man har lyssnat på Guns N' Roses sen man var 8 år gammal. Eller just dokumentärer som är baserade på verkliga händelser, och man märker att det här, man kanske sitter och googlar samtidigt man tittar på den och märker att det här, så här gick det inte till. Det här är baserat ett ganska öppet uttryck. Och man märker att här liksom flimrade till i den här in the fabric of truth.
Alltså går folk omkring med en t-shirt, men de har aldrig lyssnat på bandet.
Går du och källar ut 12-åringar?
Det gör jag. Och, ska ni fan mig tro att jag gör.
Och just den här klassiken.
Slita sönder skjortan.
Tvinga dem att
nämna.
Säg 5 låtar. Nu, 3, 2, 1.
Fan alltså. Vet du vad det där är, Kia? Det är ett väldigt snubbigt beteende.
Jag är snubbe.
Men det där handlar ju just om att vara true.
Jag är ju sann.
Finns mycket snack om i manosfären mycket. Att man är true incel till exempel. Eller man är true sin subgenre på något vis. Man
straight edge.
Man är true straight edge. Man är true goth. Kanske till och med man är true homosexuell, alltså man aldrig, såna grejer, alltså det finns såna, man är sant i sin grupp.
Mm. Ja, men då blir man ju ensidig.
Ja.
Alltså, och vi människor är ju inte ensidiga. Nej. Men det jag vill komma åt, det är den här autentiska personen eller den autentiska berättelsen, och att den faktiskt inte riktigt finns. Det är det jag har försökt föra bevis här. För att den är beroende av så mycket. Den är så svår att belägga. När vi söker den här äktheten, den högsta formen av autenticitet, så blir vi bara besvikna till slut. Mm. Om vi börjar pilla och skärskåda det ordentligt. Så sluta läs självbiografier. Fuck reality. Lägg ner influencerkulten. Det är nog med autofiktion. Så låt oss istället ta del av fiktiva berättelser. Låt oss göra det till årets ord 2024.
Okej, okay. Fiktion.
Fiktionen.
Det är bra. Jag vet, det här är inte helt samma grej, men har ni sett en, ett audiodrama som heter Inget att dölja? För det, det är fiktivt som handlar om autenticitet, ska jag säga. Mm. Finns på arenan.
Ja.
Man kan gå och lyssna. Johannes Ekholm, ja, som har gjort, skrivit och regisserat. Och det handlar alltså helt i korthet om en influencer som hela tiden blir anklagad för att hon ljuger. Och då opererar man in ett chip och så börjar hon att flöda. Och det är det här nya, att då kommer allt som hon tänker ut på sociala medier.
Whoop. Wow, det här är en jättebra idé.
Ja, det är obehagligt också. Mm. Och jag är med i den här audiodraman.
Du är med?
Ja, och det där, då var det så att Johannes Ekholm skrev så här: hej, Kies Vetihin från Sällskapet. Skulle du vilja spela Kies Vetihin från Sällskapet? Varpå jag sa, oh, gud vad kul. Absolut, jag är med, sa jag.
Lätt.
Lätt, jag är alltid med på allt.
Ja.
Mm. Och det där, och så gjorde vi det då. Och sen efteråt så förstod jag att, alltså att det var ju liksom en kupp lite. Det var ju så här meta. Alltså att jag spelar mig själv i en, i ett audiodrama som handlar om autenticitet. Där man liksom, jag spelar en programledare till en podcast.
Mm. Skådespelartekniskt är det jätte, jätteknepigt. Just i och med autenticitet också. Det är så jävla knepigt.
Fråga mig nu, ett, hur bra var jag?
hur bra var du?
Det var min första roll någonsin. Nu är jag här med två skådisar.
Ja.
Jag är inte bra skådespelare. Verkligen.
Vad skönt att höra, men jag vill inte konkurrera med dig.
Nej, alltså det, det var en lätt, det är en lätt vinst där. Men det var faktiskt jättesvårt.
Mm.
Och jag var där med sådana riktiga skådisar. Alltså som ni, där var, säkert känner ni dem.
Mm.
Antonia Henn spelar huvudrollen.
Exakt.
Spelar Mimi. Och det där, det, jag sa till Johannes också att jag tror att jag är bäst första gången, för då är jag mest äkta.
Mm.
Och jag så sa han också efteråt, det var riktigt hemskt. Att när jag skulle börja skådespela, så blev det så där riktigt finlandssvenskt.
Yeah.
Här är jag nu. Nej, jag måste säga, alltså, han sa, ska vi ta om det? Och jag bara, det går inte att ta om, ni måste ta den där första gången. Jag vet faktiskt inte blev det nu sen så. Men ja, spännande. Han är en av världens mest mytomspunna konstnärer. Men vem döljer sig bakom artistnamnet Banksy? Varför har han lyckats hemlighålla sin identitet under så många år? Det ska jag fundera på idag. Vet ni vem Banksy är?
Mm. Nej, ingen vet vem Banksy är.
Ingen vet vem Banksy är.
Bra, jo. Det var bra. Snabb. Och jag sa,
när börjar Banksy dyka upp? 2010 eller någonting?
90-talet.
90-talet.
Fan?
Tidigt 90-tal, typ
Bristol.
Ja.
I Bristol, ja. Det
men,
så...
men börja, alltså, jag tänker snacka mainstream här. Men har Banksy alltid funnits i mainstream? På
nej, jag tänker så här, alltså, någonstans läste jag också att det var på 80-talet. Men jag tänkte så här, nej, så gammal kan han ändå inte vara. För jag har vuxit upp med honom. Jag är ett väldigt stort fan av honom. Han är otroligt skicklig. Och nu ser jag han, man vet ju inte att är det ett konstnärskollektiv, är det en kvinna, är det, vem är det? Men i det där Bristol, där, det var ju så här, det är mycket som kommer från Bristol. Alltså. Gorillas kommer från Bristol. Okay. Massive Attack kommer från Bristol.
Ja. Okay. Massive Attack, det är väl också en, de har väl kopplats ihop med Banksy.
Massive Attack har kopplats ihop. Många av de här har kopplats ihop. Man är så här, är det ni som är Banksy? Liksom.
Mm.
Men Girl with Balloon, jag tänker om någon inte nu känner till Banksy. Så det är en av hans kändaste verk, vet ni? Ja.
Ja,
för cirka 1 miljon euro såldes på en auktion 2018. Och genast efter att det här verket såldes så började en inbyggd mekanism, en dokumentförstörare som fanns i ramen, att strimla sönder verket. Sen sa Banksy, okej, följer ni honom på Instagram?
Nej.
Gör det.
Ja, för, det borde man göra.
För det vet, då
jag visste
vet
inte
man,
att han hade Instagram.
Nej, det är cool. Okay. Då vet man alltid att är det hans, vet ni, när det dyker upp något nytt konstverk någonstans. Så om han sätter samma på sitt Instagram, då vet man att det är hans. Det är alltså en form av autenticitetsmarkering. Eller koll. No, då skrev han på sitt Instagram att jag har nog byggt in en sån här dokumentförstörare för att ifall det här verket någon gång hamnar på auktion så vill jag att det ska förstöras. Men man tror att det var ett tekniskt missöde, så i varje fall så strimlades det här verket bara halvvägs. Kommer ni ihåg det?
Japp.
Yes.
Och det gjorde att det här värdet höjdes ytterligare.
Ja.
Man döpte om verket, det blev att heta Love is in the bin, och man sålde verket 3 år senare för 21,8 miljoner euro.
Boom.
Boom.
Det gick att köpa
så det måste vara konst. Jag säger det igen.
Ja.
Det stör mig att Banksy har Instagram.
Ja.
Varför stör det dig?
Dels
kanske för att om man har en Instagram så borde man ju kunna hackas jättelätt. Om inte man har en ganska stor sån IT-enterprise bakom sig. Som, alltså, om man gör sig svårhackad sådär på... liksom precis som ett land är svårhackat, så är det ganska dyrt. Alltså det låter som en business bakom. Jag hade tänkt att en charm med Banksy var att den är bortom det där. Och bara målar skit på väggar.
Men har ju liksom inte Banksy också fått skit från liksom övriga liksom street art-världen ganska mycket?
Aj, varför det?
Att han är kommersiell.
Jo, och det, han är ju superkommersiell. Det är intressant det här, alltså, ja. Alltså, att är det, hur mycket gynnar det honom att han är anonym? Alltså,
ja. Exakt.
Men helt kort bara, Banksy alltså gör satiriska verk.
Ja.
Det berör ofta politik och etik. Och perspektivet är ju systemkritiskt. Och han är alltid på människovärdets sida och han använder superbra humor. Jag tänker att han har liksom en fantastisk förmåga alltid att ta till sig sånt som är komplicerat. Liksom, eller någon politisk, så kokar han ner det i en bild. Och det här gör ju också att många känner igen sig. Alltså det är inte så svårt. Har ni någon favorit, Banksy?
Alltså, för mig är det nog den som han gjorde på Klagomuren.
Det är Love is in the air.
Ja.
Det är faktiskt min favorit. När en sån man kastar en... Det ska se ut som att man ska kasta en granat.
Nej, men det är väl att det är som målat i muren, alltså mellan... Men ja, där vid Västbanken.
Flower thrower, är det alltså den?
Ja, det är alltså bland annat är det som ett målat hål i väggen. Och då ser man igenom den. Och på andra sidan är det då liksom guld och gröna skogar.
Ja. Ja.
Det är en flicka som håller i ballonger som svävar upp längs muren för att komma till andra sidan.
Mm.
Det är nog en favorit. Men sen måste jag säga att ibland tycker jag Banksy är lite tuntig.
Du tycker han är töntig?
Ja.
Vad spännande.
För att jag kan tycka att det finns en sån här... Därför tror jag nog också att det är en kille. För det finns en sån här snubbighet i Banksy. Ja. Kolla på mig, jag målar en råtta som liksom kastar en molotov cocktail på polisen. Wow! Alltså ibland blir jag såhär... nej. Och ibland funkar det jättebra.
Och
så det är lite hit and miss.
Han är väl liksom också en skatande dude?
Men nu är han.
Ja. Och det är lite så skatande dude-vibes över hans konst. Och han var ju också helt nyligen i Ukraina också. Och det där... Jag menar att så skapa nya verk, bland annat i Borodjanka, så på en sån här krigsskadad byggnad. Och så att han tar ju alltid ställning, det kan jag väl tycka om. Nå, i varje fall, varför är han aktuell? Därför att 2 konstsamlare har beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot Banksy. Det här kom redan i mars. Och det hela kretsar kring graffitiverket Monkey Queen som föreställer den avlidna drottningen Elisabeth II. Men man har bytt ut hennes ansikte mot en apas ansikte. Och den är då tryckt i en begränsad upplaga på 250 exemplar, tror jag att det var. Och efter 3 års försök att få ett äkthetsintyg så har de här konsthandlarna tröttna och beslutat sig. Nu stämmer vi Banksy och hans företag Pest Control.
Det finns ett företag alltså?
Ja, för avtalsbrott tänker de stämma honom. Och alltså det är så här att äkthetsbedömning är något som utlovas mot betalning på det här företagets hemsida. Och pestkontrollföretaget skriver då att jo, men vi är bara lite långsamma. Men nu får du din, ni kommer nog att få ett äkthetsintyg.
Just det. Den tjänst som de erbjuder. Ja. Att vi
som du betalar för.
Ja.
Men att om de går vidare så en rättsprocess mot Banksy skulle innebära att hans verkliga namn blir en allmän handling.
Man får inte vara anonym i rätten, antar jag.
Nej, man får inte vara Banksy.
Nej, eller man får inte ha en pseudonym i rätten.
Ja.
Nej, exakt.
Nej. Och det där, jag har funderat mycket så här, hur autentiseras ett Banksy-verk? Man gör det så som Banksy förstås skulle göra det så här typiskt. honom att alla certifikat kommer med hälften av en falsk Princess Diana 10-punds-sedel och Pest Control behåller den andra halvan som en match. Mm. Och liksom, det är ett äkthetsintyg. Faktiskt efter 2020 kommer det med en bild av en råtta som springer i ett hjul och han ska ju alltid ha någon råttor.
Ja, jag gillar råttor.
Duden, the dude Banksy. Ja, men alltså, och då funderar jag så här, har det någon skillnad egentligen vem han är? Och när jag sa att jag skulle prata om det här så sa alla på redaktionsmöte på Kultura på Svensk Ylle, men vi vet väl vem Banksy är, det är ju Robbie. Mm. Och jag bara, nej, sluta, det är inte Robbie. Eller är det Robbie? Vem Robbie?
Ja, vem Robbie?
Vem Robbie? Och är det Robert Del Naya från Massive Attack?
Yep.
För det har man trott.
Ja.
Är det, alltså han är bristolfödd, både musiker och graffitimålare också. Just. Eller är det Jamie Hewlett från det virtuella bandet Gorillaz? Mm-hmm. Också från Bristol. Alltså där frontmannen är Damon Albarn.
Ja, från fortfarande så jävla snygg.
Och jättebra musik. Clint Eastwood.
Ja, ja. Toppen.
Eller är det en medelålders man som heter Robin Gunningham?
Mm.
No, man vet inte. Men år 2023 så grävde BBC fram en intervju där artisten verkar bekräfta sitt förnamn. Alltså det är i en inspelning så frågar BBC-reporter Nigel Wrench, heter du Robert Banks? Och då svarar artisten, it's Robbie. Och hela den här intervjun kan man höra i BBC-podden The Banksy Story, som kom för en tid sedan. Det är en intressant podd.
Mm.
Jag rekommenderar den om man är intresserad. Men varför är han överhuvudtaget anonym? Och det är väl inte en jättesvår fråga, för du kan ju inte göra graffiti och vara så här, hej, det är jag som är Kia Svetihin och jag har förstört hela den här väggen.
Mm.
Han var flera år, tror jag, efterlyst för vandalism i sin egen hemstad och så vidare. Det, liksom, det ingår i den där konstnärliga stilen att vara anonym.
Ja, och var lite så här anarkist och liksom bråkstake. Enfant terrible.
Och graffiti handlar ju inte om egenskap, för att när du taggar någonting eller spraymålar någonting, man kan fråga Paavo Arhimäki hur man gör det här, men så tvättas den ju oftast bort. Alltså det är ju inte, aha, där är den, och så tvättar man bort det.
Det är tillfälligt.
Ögonblickskonst.
Men liksom när det är Banksy då, så han för något, kanske var det ett år sedan, så kom det en sån här stoppskylt med 3 militära drönare. Och den satt några timmar uppe vid en gatukorsning i södra London. Så lade Banksy då ut en bild av verket på sitt Instagram-konto.
Vilket verifierade var,
för att verifiera att det var hans.
Han som har gjort den.
Och helt några minuter senare så ser man hur 2 män så här, springer dit, tar den här installationen och bär iväg den. Polisen har fortfarande inte lyckats hitta verket eller få fast personerna, men verket sägs vara värt över 500 000 euro. Ja. Även utan ett autenticitetsintyg.
Mm.
Så det är liksom, jag förstår att om man har svårt att betala hyran, håll dig nära där han målar något. Ta ner en mur. Men ja, vad ska man göra? Men okej, okay, det går vidare. Modeföretaget Guess, ni känner till Guess. År 2022 så tryckte de upp sådana Banksy-motiv både på kläder och väskor i en graffiti-kollektion. Mm. Nej, det är just det här som man köper bandshorts på H&M. Yeah. Utan att fråga om lov. Det är som att upphovsrätt inte alls finns. Då blev Banksy rasande och så sa han, all right, gå in och ta alla kläder ni vill ha. De är gratis. Då blev det ju tumult liksom. Men han bara, ni har inte fått lov att använda mitt, liksom. Det är mitt konstverk. Men jag funderar så här, vill vi, alltså har det någon skillnad om det då är någon Massive Attack typ, är det skillnad om det är Robbie? Är det okej, okay, jag skulle kanske bli lite sårad om det skulle vara ett kollektiv. Man bara, va? Är det inte bara en död, utan det är många? Men spelar det någon roll? Jag läste på inför det här ämnet så när man pratar med de där dudesen som är med i sån här graffiti liksom kollektiv, så de vet alla vem han är, så de är bara så här, ja, alla vet vem han är, liksom, men ingen pratar. Det är som julgubben. Alla vet att julgubben inte finns, men Isit berättade det till mig. Jag vill gärna leva i tron att julgubben finns. Alltså jag, Kies Fetin, vi.
Men vadå, alltså det är vida känt i rätta kretsar vem Banksy
så
är.
Så tror jag. Jag vet inte vem det är. Jag är inte i de här kretsarna. Men när jag läste en intervju var det så här, men ja, vi vet nog vem han är, men ingen liksom säger det.
Ja, jag kan nog hänga med och ta copy på det där med att alltså, om det skulle vara ett kollektiv skulle kännas jättetråkigt.
Mm.
Alltså jag minns när jag såg en dokumentär om den kinesiska skulptören Ai Weiwei för några år sedan och blev alldeles ledsen när man såg hur många som jobbar runt honom.
Är det sant? Ja. Jag har alltid trott att han är ensam, utan urstark.
För han gör ju liksom massiva liksom utställningar. Det var någon med små liksom kulor eller bollar eller liknande som han ställde ut. Det är någon som kommer ihåg där. Och då i dokumentären då så får man ju se hur det är så extremt många människor som gör det här. Han står mest där och tittar på.
Oj nej!
Arbetsledare.
Ja. Ja.
Och om det är som med Banks att han bara arbetsledare i en grupp så skulle det kännas jobbigt.
Men det som du pratade ju om Vega, att vi lever i en så extremt personfixerad tid. Mm. Och då kan man ju faktiskt tänka sådär att som konstnär är det jättesmart att vara anonym. Nå, för Banks är det ju.
Ja, men, och det
han
blir
verkligen bevisat hur
och på det sättet blir det på något sätt mer just äkta. För att om vi får reda på vem man är, då läser vi in en massa andra saker. Liksom. Och då,
Det är liksom, om ni får reda på vem det är, berätta inte åt mig. Okay. Jag vill inte veta vem det är. Det var lite som när Aftonbladet avslöjade Håja.
Ja.
Så blev jag så sur. Alltså, jag var så sur på Aftonbladet. Och jag har inte läst den artikeln. Ni får inte berätta vem Håja är. Älskar Håja. Jag vill inte veta att det är någon vanliga dudes. Mm. Liksom från norra Sverige. Det är väl det de är.
Yeah.
Whatever. Men jag menar, vet ni någon annan? Kommer ni på några sådana andra anonyma? Ja, men visste ni att Homeros var anonym? Alltså det är bara en pseudonym. Alltså man vet ju inte så här. Jaha, kanske du skrev Iliaden och Odysseen. I don't know. 2000 år sedan. Mm. Men alltså man kallar det för den homeriska frågan. För att man liksom, okej, en vanlig traditionell berättelse om Homeros är att han var blind men hade ett jättegott minne och kapabel att nedteckna berättelser liksom som sen har levt med oss i flera tusen år. Mm. Men han var liksom inte en, du är mycket mer imponerad av Homeros än av
Banksy. Det gör det coolare, ja. Det gör ju det. Men personkult det är ju samma funktion som Banksy håller på med.
Men det är också, vad heter de här då? Det här är paret som skriver deckare under pseudonymen Lars Kepler.
Alltså när Alexandra och Alexander Andrén.
Ja, exakt. Mm. Och när de gick ut med att det är vi. Mm. Jag vet inte, brydde man sig? För jag funderar också på det här om Banksy. Alltså hans brand är så stort. Mm. Alltså skulle vi ens, spelar det roll?
Spelar det någon roll?
Jag vet inte.
Det får tiden utvisa.
Med
de här otroligt smarta reflektionerna så säger jag tack Vega Arsten.
Tack Kia.
Tack Joel Forsbacka.
Tusen tack.
Jag heter Kia Svetihin och det här, det är Sällskapet.